This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Ja, det var vignetten det. Någon sorts jubileumsvignett för det var första gången som man hör den samtidigt som vi spelar in. Vi säger mycket varmt välkomna till vårt lilla ettårsjubileum här i podden, Olsson. Vi sitter ju tillsammans här och firar detta med några av våra mest trogna lyssnare på O'Learys No Tull. Ja. Och det känns ju väldigt, väldigt speciellt. Ja. Lite nervöst till och med.
Det här är nog den närmaste Boston du kommer. Eller har du varit i Boston?
Ja, jag har varit i Boston.
Ja, men känner du igen dig? Detta är ju Boston.
Ja, jag vet ju det.
Hela O'Learys är ju en Boston-hyllning. En Boston. Alltså det är, jag har aldrig varit på just den här O'Learys i Norrtull i Stockholm. Men fan, vad mycket grejer här är. Alltså. Man kan gå här och titta hur länge som helst.
Nu tycker jag att våra gäster som har kommit hit kanske är mer intressant än...
Än du?
Nej, men en alla grejer som du hittar på O'Learys.
Ja, okej. Okay. Ja. Men de ser.
Ja, de ser. Och det är fantastiskt att ni har velat komma. Vi har kanske inte riktigt fyllt Globen som andra gör, men vi är i varje fall någonstans i närheten.
Ja, nej, är vi det?
Ja, nej, men inte i närheten av Globen, men att det kommer människor överhuvudtaget. Och ni, och jag blickar ut mot folket här, är förstås extremt varmt välkomna. Vi har bjudit på, eller O'Learys har bjudit på, kycklingvingar. Givetvis. Det här är det livet som Olsson lever vanligtvis, nämligen ett hav av vingar. Var de goda?
Nu sitter vi ju här så att jag får säga, ja, jättegoda.
Hur äter man kycklingvingar?
Ja, jag var orolig för det, för att du äter ju ingenting med fingrarna. Så jag var tänkt, kycklingvingar måste man äta med fingrarna. Varje gång du hånar mig, för att jag vet att kycklingvingar, så har jag bara förberett mig för hur ska jag kunna förklara för Patrik Ekvall att man äter dem med fingrarna. Man, är liksom, man måste äta kycklingvingar med fingrarna.
Ja, men jag gjorde det. Det blev bara lite kladdigt.
Ja, det blev ju kladdigt. Men jag vet ju, vi har alla resor vi har varit på sådana uppläxningar som Mattias Lyr, vår kollega, har fått för att han har tagit en konflikt med...
Det är helt okej att man äter kycklingvingar med fingrarna, men möjligtvis inte sås och potatis som Lyr kanske går loss på med fingrarna.
Ja, men han är ju trots allt från Sollentuna.
Ja, det är sant. Mycket varmt välkomna ska ni vara i varje fall till den här podd. Och jag är inne på att vi, efter alla dessa 52 veckor i sträck som det har varit, så är jag fortfarande så fascinerad över detta podcastfenomen som sprider sig över landet. Nu var vi lite efter, du och jag, men det har blivit mer och mer på något vis.
Ja, men man kan ju inte boka Johans studion, den där lilla hytten han har på Expressen. Igår kom jag efter Filippa Reinfeldt, och hon har suttit där en timme och pratat med honom.
Jaha. Mm. Nej, men det vi har varit inne på, att allting kommer igen, att det går tillbaka. I tv-världen som jag är van vid så skulle det bara bli mer och mer teknik, och det skulle bli bättre och bättre och vassare och mer fantastiskt. Och nu så sitter vi där människor lyssnar på gamla P1-program.
Ja, precis. Nej, men tv-världen har inte varit mycket så, men radio har varit med inblandad en hel del. Och det handlade om att kan inte prata för länge, inte för länge, måste ha musik. Mm. Och så kom nya rön som sa, nej, det måste vara 10 låtar i timmen, det kan inte vara mer. Folk slår av, folk lyssnar inte. Så när Johan Bengtsson först, när vi skulle göra den här föreställningen, ja, hur länge ska vi prata då? En kvart? Nej, så han ska prata en timme. Ja. En timme? Ska folk sitta och lyssna på två gubbar som pratar en timme utan musik var femte minut? Så.
Gubbar.
Ja, men det är det ju. Muppa. Ah. Whatever.
Ja, ja.
Ja, jag vet, du är en evigt ung.
Nej, forever. Men är vi inte där ändå att som har varit lite av ett tema under de här 52 veckorna, att allting kommer tillbaka och går igen. Att vi liksom tar några steg tillbaka hela tiden. Det var ju till och med så att man på min tid i början av tv-världen skulle allting vara perfekt. Man, för att göra en intervju med någon så skickades ut länkbussar och stora jäkla antenner hit och dit. Och numera så är man van vid att någon sitter med en mobiltelefon så här. Och bara det kommer ut i rutan så får det se för jävligt ut och låta lite halvdags. Bara det kommer ut på något vis. Podcastfenomenet är ju helt fantastiskt. Idag så döps, eller rättare sagt värps det ju fler podcasts än tv-program.
Gör det?
Ja, det har jag räknat ut.
Just det, fler
podcast. Och det är framförallt mer populärt än någonting annat.
Fler podcasts än kokböcker?
Inte en kokböcker.
Nej.
Det gör inte fler podcasts än podcast. Men kanske en podcast om att laga mat. Om det nu finns, det finns
det. Det finns det säkert.
Olof Lund som är här har ju startat en podcast, vet du.
Ja.
Man ser inte riktigt Olof här för att han av någon anledning går på någon sorts diet. Så han har blivit så smal så han syns inte i lokalen. Skägg, om ni ser att skägg viftar omkring så är det Olof.
Jag fattar inte riktigt. Detox heter det.
Detox, det är någon sorts juice. Eller är det te under det? Juice.
Jo, men han drack te nyss, det sa jag. Det hörde jag. Moulin Rouge sa att det var örtte, var det? Påse.
Ja.
Massa socker.
Massa socker, nej då. Ja. Ja, det är väldigt underligt.
Det är det han gör nu. Han kollar hur mycket socker var det i den tekoppen. Mm. Där försvann den detoxen.
Av allt vi har pratat om under dessa 52 veckor, Olsson, vad känner du har varit mest speciellt?
Mest speciellt.
Och vad har liksom rönt mest uppmärksamhet vid sidan av, alltså vad har vi fått mest, vad har du pratats mest om?
Frågar du mig det?
Ja.
Det sa du inte innan, du har inte gjort mina papper. Vi skulle prata minnen så.
Jo, men detta var ju någon sorts ingång till ett minne.
Ja, okej.
Okay. Jag tycker att det är kul att folk har uppmärksammat, ganska många faktiskt. Och det var Adam Alsing som sa till mig, jag älskar när ni pratar om såna fenomen som om någon går ner 20 kilo, vart tar kilorna vägen?
Fråga Olof Lund.
Ja, men han kan inte gå ner några kilo. Ja, men vart tar de kilorna vägen?
Nej.
Det är en sån sak. Jag fick också lära mig av en människa som jobbar med flygplan att när ett flygplan lyfter, om man tar bort och flyger 10 timmar, man tar bort bränslen då som försvinner och vikten försvinner hit och dit, så väger flygplanet efter att alla har ätit och gått på toaletten och druckit och gått på toaletten nästan lika mycket när det landar som när det lyfter. Kan du förklara det?
Ja, det är klart jag kan. De äter... Nej, okej.
Om du dricker en liter Coca-Cola eller vatten eller vad du vill och sen så blir du jättekissnad och 10 timmar går du och kissar ut det. Det försvinner väl ändå ut i atmosfären på något vis?
Det gör eller var kissar? Det ligger väl kvar i någon tank?
Ja, det kanske du gör. Det har inte jag tänkt.
Du kan inte kissa rakt ut i
luften. Nej, men om man trycker så är det flush och så bara går det.
Då åker man själv med ut ju. En fin scen.
Ja, det har inte jag tänkt på riktigt. Så.
Nej, jag märkte det.
Ja, det är också en sån intressant diskussion som vi har haft. Vad är det, något annat du tänker på?
Som
vi haft?
Nej, men det är en som jag aldrig får lov att ta. Som jag nu har skrivit den. Nu vill jag ha den. Det har med flygplan att göra och lyft. Alltså... Hur högt kan en helikopter flyga? Vad händer om den bara flyger upp? När jag gick varje morgon gick längs Hudsonfloden så tittar man söderut mot Newarks flygplats och där lyfter de gigantiska flygplan som ska iväg till Paris, Kina. Ja. Och sen så bredvid där en liten helikopterplatta och där startar de där. Jag får tänka att man kan se och de liksom tittar upp. Jag vill också där, vill jag vara också. Och så tänker man som bara rymmer och så flyger den upp. När tar det slut liksom? När de propellerna slut?
Det måste finnas någon sorts... Det har väl med... Jag ska inte ge mig in i någon västfältare här. Alltså.
Varför bryr du dig inte om helikopter?
Någon lyssnare här av sig just om helikopter. Jag har aldrig tänkt på hur högt helikopter kan flyga.
Nej, det är därför du inte vill ha pratat om.
Nej, men det är sånt du ligger och funderar
på.
Vi kan stryka
det,
den
frågan. Det är det faktiskt. Det är
vi kan stryka den frågan nu.
Jag stryker den
vi har spelat
nu.
In under 52 veckor, som sagt, det här är 52 veckan. Vi har varit på i stort sett alla världsdelar. Det är väl någon vi har missat möjligtvis av Australien. Men i stort sett alla har vi nog betat av mer eller mindre.
Ja, mest du.
Ja, mest jag. Men vi har ju suttit på olika ställen. Och det som har varit väldigt spännande för oss två då, usla när det handlar om teknik och även att matcha klockor är att vi inte riktigt har haft koll på när klockan har varit vad någonstans.
Nej. Men det skämdes vi ju när en mejlade in att det finns i vår mobiltelefon så är det bara att trycka vad är klockan i, ja, vad man nu vill, ja. Så ser man det.
Och du fick ju upp klockan 2:30
Ja, men jag minns inte varför jag gjorde det. Det, för att du var, det var en hockeymatch som skulle börja som du skulle på. Det gick inte att göra på något annat sätt. Så jag sa, okej, då satte jag klockan på 2:30
Jag var i Alperna någonstans, ja, det var inte så länge sedan. Nej, det stämmer. Nej.
Jag satte klockan på 2:30 så gick jag upp och så satt jag där ensam alldeles först mitt i natten och så gjorde vi podcasten. Och så skickade jag hem ljudfilen så gick jag om, la mig igen 3:00 och steg upp 8:00 Det tyckte jag var det mest bizarra. Och, nästan det mest bizarra.
Nej, vi kan också säga att detta är då 52:a podcasten eller podden. Men vi har nog gjort 57-58. Eftersom ibland har det hänt att Olsson eller jag, ska jag erkänna, har ringt och sagt att det blev något fel på apparaten. Det blev inte så mycket inspelat. Så tar, har vi bara tagit om det.
Men nu ser jag att den röda lampan lyser inte.
Helvete, vi har faktiskt glömt att sätta igång den. Men det spelas in på annat håll, va, Johan? Bra, tack.
Det är så det går till. Och utan Johan då, som han ringer mitt i natten, eller rättare sagt, så nu allt klart, så gick så går man iväg och ringer telefonen. Jag känner alltså, det är Johan, du har skickat en ljudfil, den är en minut lång. En minut lång, ska den vara det? Nej, alltså när man ringer då ekar så här, du, vi får se om allt igen. Ja. Det är inte för... Och en annan gång så hade du glömt köpa batterier, så var du i, var du då? Du kunde inte hitta några heller. Jag går ner i receptionen, då hade de inga batterier.
Nej, det var ju Förenade AB-apparaten. Det är inte ofta de har batterier i deras reception. Nej. Men det har varit lite som när jag började på tidningen Kvällsposten för några år sedan och lämnade min, en av mina första texter om en handbollsmatch. Jag tror det var IFK Malmö mot Hallby. Skitsamma. Och då gick jag till dåvarande liksom chefen på kvällen. Det var ett gammalt ärkesvin som hette Ture Isaksson med min text som jag hade suttit och värpt fram och skrivit i rader, cirka 20 rader eller 25 eller vad det nu kan vara. Så kom jag med texten, jag var 16 år gammal och så tittade han lite slött på dem och så sa han, ah, det duger inte, skriv om. Jaha, så fick jag då skriva om och så tog det väldigt lång tid, tog säkert någon timme och så skrev jag om det. Och sen när jag kom tillbaka med texten, ah, det behövs inte, jag har redan lagt in den. Ja, men så, du sa jag skulle skriva om den. Ja, det är bra att lära sig. Så att jag hade ändå den banan inne på något vis. Från det gamla livet. Nej, men tack så jättemycket för att ni har hängt med oss. Alla ni som lyssnar på vanligt vis då. Alla ni som är här. Och tack också för att vi har fått presenter. Vi har fått av en kille som jag tyvärr glömt namnet på. Någon sorts apparat som man kan använda överallt med alla olika... Inte alla olika duschar som jag hoppades, utan alla olika, någon sorts, ja, man stoppar in det, ja, det funkar överallt. Men det är en apparat som går att använda överallt i alla fall. Och idag har vi fått...
Brommapojkarna,
tror jag. Ja, vi har fått tröjor från sekten.
Sekten har skickat ett ombud och nästan har på de tröjorna.
En BP-tröja. Mm. Den kan man ju bära utan att man får på käften någonstans.
Ja, det hoppas jag.
Det måste vi hur lugnt som helst. Har vi fått mer presenter? Vi har ju fått böcker.
Jag har fått böcker, ja.
Och då var fram en kille här med en fantastisk bok. När du ser ut som en gammal baseballspelare på, eller gammal, en ung baseballspelare på omslaget. Ja. Din första bok.
Ja, Olsons New York. Jag tror inte den fanns längre. Det var, och han var dessutom väldigt uppmärksam. Och så jag har bara en fråga. Han slår upp, titta här. Du skriver ju texten här att ingen hotdog-försäljare använder tång. Alla har en gaffel, alltså en köksgaffel, och lägger i kåbrödet. Men på bilden så har han försäljaren en tång och lägger i. Och detta var alltså
en... I en bok då? Det var
i en bok,
inte så lyckat kanske, om man säger så.
Det var då en fotograf som heter Roger Thursen som tog alla bilderna. Han var en fantastisk fotograf. Jag hade mycket roligt ihop. Men vi bråkade om denna bilden hela tiden. Så här, vi kan inte ha en bild när jag skriver att de bara använder gaffel och han har en tång. Läsare kommer att se det. Nej, sa han. Det kommer ingen att uppmärksamma. Här sitter den då, direkt.
Hur många år senare var det någon som upptäckte det?
Ja, vad är det? 90 kom boken och nu är det 2014, 24 år senare.
Ja, ja. Men du hade ju rätt.
Jag hade rätt, jag tyckte det rätt. Och han hävdade att det är ingen som sa, ja, men du går upp på fel ställen. Och du vet ju alla fotografer, Nils Petter och Marcus och Christer och alla här, att nej, det ska vara en bättre bild, det ska vara konstnärlig. Mm. Ja, men där är en som har tång. Varför måste du ta den då?
Men om man tar korvjävel med en gaffel, då, det vet man ju sen hemma man gjort korv till barn och så, att du går
ja.
Men du hävdar att de tar
ändå. Ja, men jag tyckte det var roligare. Ja, men det var mer sport. Ja. Liksom, jag tyckte att det var en rolig grej att de inte hade fattat det.
Ja, man kan ju annars fråga sig...
Och jag har
sig...
också fått några fina gamla Ed McBain-böcker. Tack, jaha, kom också. Mm.
Ja, du har fått fler patienter än jag.
Jep. Mm. Tänk på det.
Du, om vi då kastar oss över ett aktuellt ämne som kommer att vara aktuellt för all framtid utgår från, och som ju både är Ja, det är väl framförallt tragiskt i förlängningen helt enkelt, nämligen att Norges superstjärna, ja, alltså Norges Zlatan Ibrahimovic, får väl ändå säga att det är en idrottsman och profil och stjärna som är extremt stor även i Sverige och säkert även i norra Europa, nämligen Petter Northug, som ju har kört packad, rejält packad, ja, bakt genom en rondell och ställt till det på alla sätt och vis. För sig själv och för andra, och kunde ju ställa till det väldigt mycket mer för andra givetvis. Jag vet inte riktigt, det vilar någon sorts tragik över för det första över beteendet såklart, men också över Northug som efter OS och allt man läser om pengar som försvinner i pokerspel och så vidare. Inte, vad säger du, Olsson?
Helt plötsligt dyker det upp lite uppgifter i tidningar och på, som man kan läsa om honom. Att han var mest rädd för sin mamma. Han vågar inte säga det för sin mamma. Nu känner jag visserligen folk som inte vågar berätta för sina föräldrar att de röker, men det är en annan
sak. Nej, de har röga.
Ja, nej, precis. Det, hela tiden går de på.
Men jag vet precis vad du tänker.
men att någonstans här, det är en bakgrund som man inte har fått. Jag tror det vilar någon mycket större grej bakom det. Alltså jag tror han har haft någon sorts otroligt hemsk uppväxt eller uppfostran.
Ska man alltid gå på uppväxt?
Nej, men man
ska
inte alltid gå på.
Ja, men det gör man alltid på något
vis. Nej, det är första gången jag har läst om det. Ingen har skrivit om detta tidigare, tycker jag i alla fall. Och om det här, och så hamnar han nu, är jag nu 27-28, och så tänker han, fan det är ju kul att vara ute på krogen, det är kul att kröka, och så slår han till något så in i bomben. Jag har försökt att prata med Expressens Northug-expert Thomas Pettersson igår och fråga om man har sett de här tecken alltså tidigare. Jag tyckte OS, han gjorde ett väldigt dåligt OS, och det skyldes då på olika anledningar att han hade varit skadad och sjuk och kunde inte prestera riktigt. Men jag vet inte, det är många som tidigt blir elitidrottare och satsar liksom 100% på det de gör. Och sen upptäcker de en vacker dag, herregud, där går en tjej eller en kille och wow, det är stor stark, det var inte du. Och sen så upptäcker man helt, glöm aldrig att Björn Borg slutade tävla när man var 26
år gammal.
Det är ju ingenting.
Han gjorde en liten comeback.
Ja.
Det gick inte så bra.
Men jag vet inte vad som händer då. Det är ju naturligtvis ingen kan försvara detta, säga.
Nej, men alltså, när du nämner det här med att han har haft en taskig barndom och sådär, är man inte bara jävligt dum i huvudet om man sätter sig i skitpackad i en bil?
Jag försöker bara se det större sammanhang. Ja. Alltså första uppgifterna som kom, då hade han ju bara, jag trodde han hade gått ut som många fotbollsspelare gör, så att nu tar vi bilen hem. Så var det ju inte. Ja, men det är ju ofta fotbollsspelare. Han kör alltid bil med byxorna ner och får sig bra. Men han åkte ju hem. Och de är hemma och krökade vidare. Ja. Och sen så plötsligt, då sitter man där skitfull. Man sitter aspackad och säger, vad ska vi göra nu? Vi kör en sväng. Så här. Ja, bra idé.
Vad ska vi?
Vi bara kör lite och kollar lite. Så här.
Ja, man kan nästan skratta åt det nu. Och sen så bara fortsätta. Vi har ju sett bilderna på bilen. Det har ju gått
här överlevde man det, men det gör man tydligen. Det var någon artikel om detta.
Ja, men på något vis, alltså, de har ju, han har ju då åkt hem där med någon sorts gäng hem till sig själv. Mm. Han måste ju ha missat damerna helt på något vis. Och du sa att han upptäckte för att någonstans har alla somnat. Mm. Han har gått bet helt enkelt. Nu är det viss egen erfarenhet här, men alltså, någonstans har han gått bet.
Han har gått bet kanske.
Och då säger han till sin polare, vi sätter oss och kör en sväng. Kan vi hitta någonting på vägen?
Nej, jag tror bara han ville åka ut en sväng. För han ville visa bilen eller åka omkring och titta och se hur det ser ut. Fast det borde han naturligtvis veta.
Du, Mats, nu kör ju Northug här, vilket kanske är rätt att han går ut och berättar för allt och alla vad som har hänt och, eller inte hänt. Och, men det är ju väldigt mycket snyft svängen på något vis, så det kanske är naturligt också, och det finns ju en hel del människor som tycker att det är kanske lite too much åt bägge hållen, dels för han är mycket skit, men också att han sitter och piper och skyller på mamma eller och sådär. Alltså, varför kan man inte på något vis ta sitt, han har sagt att han ska ta sitt straff, men på något vis stå upp för det man har gjort utan att liksom på något vis se ut som en bedjande liten kockspaniel?
Ja, men det var kanske det han är. Han är väl inte, han är kanske inte den där kaxiga, tuffa som var så rolig, som vi tyckte om att läsa om och se. Han är, kanske blir upptäckt att det var inte så kul.
Han kanske ska vara med i Pia Sundhagels landslag och få så här psykolog.
Ja, precis.
någonstans.
Nej, men alltså... föreläsa, så här gör ni när ni kommer hem. Alltså, sätt er i bilen. Men
så du menar, nu är det lite amatörpsykologi här förstås, men du menar att det är hans beteende som han ändå har haft när han... Alltså, lite som man bäddar för man ligger såklart. Alltså, han har ändå varit ganska, tycker vi, lite halvcoolt bad boy, taskig mot folk och retat folk och skapat rubriker. Att det liksom bara har varit någon sorts chimär.
Kanske, jag vet inte. Jag har faktiskt ingen aning. Jag bara tycker det är tråkigt. Alltså, om man glömmer då, man glömmer det hela, tänker man kört på någon.
Ja, herregud.
Det är liksom, det tänker man inte folk som kör rattfulla och sånt där. En gång intervjuade jag Rod Stewart på en bar i Los Angeles och hans gitarrist på den tiden, Jim Cregan, var med. Och han, när allting var över så sa han, du, var bor du? Så sa var jag bodde. Jag bor på samma gata, jag kör dig hem. Och då hade han en Rolls Royce, en sån riktig fet Rolls alltså. Nä. Och så kör han då liksom, jag har en sån här, det är inte för liksom style och sånt där, utan det, du vet, jag är ofta ute och jag krökar på och blir full. Och då vill man ju ha en stor, bra bil om man krockar. Och jag var väl inte helt nykter själv i det läget och sa, yes, sa jag. Det hade han sagt, vi kör en sväng, så han kanske hängt med, jag vet inte. Jag tror jag vaknar nästa dag, nej, vad fan sa han egentligen?
Tänk, jag sa du? Honom.
Ja, men, okej. Klockan 5 på morgonen fattar man nog inte sina bästa beslut. Nej, ibland. Nej. Då tycker man det är kul att åka ut en sväng.
När man har gått bed på damerna, jag fattar inte hur han kommer göra det. Han är
men rätt stor. Har du fått det
för? Nej, men det är, jag ser det framför mig någonstans. Han har dragit hem lite de fina damer där i Trondheim. Han är kund.
Men det stod inte.
Och någonstans, ja, men varför åker han ut och kör bil? Och,
ja, men de åker ut och kör bil, har precis sagt det. De vill åka ut och titta på naturen. De vill ju köra en sväng. Det är tråkigt att sitta här.
En rondell? Peter Nordtug, jag undrar ju annars såklart.
Nej, men då kommer han, kan han, vad händer nu? Ska han...
Nej, jag vet. När du nämnde det här med Mercedes, jag har också varit med om en gång på Cypern på 80-talet när Kaspar Parkstadt, du minns Kaspar Parkstadt, var proffs i Paralimni. Och då var jag där under en period. Det låg bara några kilometer utanför Ayia Napa, by the way. Men då åkte vi, satte vi oss i en taxibil och skulle åka tillbaka till hans hus i Paralimni. Och när vi sätter oss i taxibilen så är taxichauffören så fruktansvärt jävla packad så han liksom kör och vinglar och då säger, jag minns inte riktigt vad jag sa, men då säger Kaspar som hade liksom lite dåliga erfarenheter av bilolyckor och grejer, då säger han till chauffören, alltså, vad fan gör du? Är du sjuk i huvudet? Och då svarar chauffören, it's no problem if you drink and drive as long as you drive slowly. Ja. Det var liksom han sa. Men då sa Kaspar, stanna bilen, så vi stannar så vi fick gå från liksom den vägen. Så man kan skratta åt det och så, men det är ett rent helvete. Bara det. Vad händer med Peter Nordtug nu? Är det här startskottet för någonting nytt? Eller vad säger psykolog Olsson?
Jag vet faktiskt inte. Jag känner mig bara lite ledsen nu. Hela storyn. Jag tycker det är så...
Det vilar en tragik över det, har jag sagt hela tiden.
Ja. Jag läste ju, vissa tror ju att nu är här är slutet, andra tror det här är början på något nytt. Mm. Men grejen är, det man såg i OS, det enda som fanns kvar då tyckte jag, det var orden alltså. Det fanns ingenting som backade upp de tuffa orden. Jag tror att det här kan vara en sorts... Man tappar intresset kanske. Man är kanske inte beredd att lägga 100% av sitt liv på en sport eller vad det än handlar om. Man vill göra något annat.
Nej, för att bli, nu är det ju så att i alla elitidrott så krävs det ju såklart väldigt mycket tid och väldigt mycket av allt. Men när man ska liksom dedikera sig till skidsporten får man en känsla av att de är ute i skogen varenda dag och kör och det är väldigt mycket mängd och sådär. Klart att om man vill leva Nordtug-livet så kanske det inte funkar alltid. Då tar det slut. Som sagt, Björn Borg var 26 år. Det är helt ofattbart att tänka sig då att man lägger av när man är 26 år och är bäst i världen i stort sett.
Mm. Ja, men kolla nu, folk håller på mycket längre. Det är så du sa, jag tror i sån en podcast att en av första gångerna jag träffade Ralf Edström när jag börjat skriva om sport så sa han, jag säger alltid till alla som håller på, sluta inte för tidigt. Lägg inte av. Ni kommer att sakna det. Ni kommer att tycka det är så jävla trist när ni slutar spela. Spela så länge ni kan. Och du spelar ju fortfarande.
Jo, tack för jämförelsen. Men vem jämför du med? Ralf eller Nordtug? Jag vet inte vilket som är.
Det är ju...
Jo, nej, men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att förr om åren så dels var det ju skadeproblem väldigt mycket. Alltså det var inte på samma sätt. Man höll inte kroppen, vårdade inte kroppen lika väl. Till exempel i Ralfs fall var det ju liksom jättekraftiga och tunga skador, knäskador och sådär som ställde till det. Och sen så var det väl väldigt ofta en ekonomisk fråga också. Många ville liksom gå till ett vanligt jobb, kanske inte i Ralfs fall, men i många andras fall liksom, för att de hade inte så jävla bra betalt och insåg att man kanske skulle börja jobba istället. Inte vet jag. Det är möjligt att det varit så. Jag tror i alla fall att vi inte har sett det sista av Petter Northug på något vis.
Nej, inte det sista, men om man har sett det sista kanske i skidspåren, det vet jag inte. Nu aldrig, herregud, som han har utmanat folk och hånat folk. Herregud, knivarna har ju vässades ju redan här. Mm. Han kommer få ett komplett helvete och rätt åt dem.
Vet du vad rattfylla heter eller på norska?
Ja, oh, herregud.
Nej, men det är, jag tycker det är väldigt bra ord.
Jaha, okay,
promillekörning. Så är det. Trist och tragiskt. Det som är roligt någonstans, om vi nu byter ämne lite snabbt, här, både roligt och tråkigt, det är ju, vilket vi var inne på tidigare, det är ju att Claes Ingesson är tillbaka som manager i Elfsborg och sådär, men det är ju väldigt trist att han, jag vet inte riktigt vad världen har emot honom, att han har drabbats av dels den här cancern som han har kämpat med, den här skelettförheten, en bruten arm, och nu så föll han och fick väldigt lårbenshalsen som man, där har vi människor som det är svårt att inte tycka synd om på något vis.
Nej, och man hörde det sista, men herregud, tänker man, måste han rulla rullstolen själv? Men det gjorde han ju inte. Nej. Det var en som förde den, och så låg det, nu kommer jag inte ihåg ordet, det var ett väldigt roligt ord, kabelstas någonting. Det låg väldigt mycket.
Ja, det var en tv-kabel i alla fall.
Ja, det var säkert TV4.
Nej, det var vi har dragit in dem.
Ja. Ni kör bara direkt.
Ja, vi kör
Bluetooth.
Det är mycket billigare.
Ja, det är det. Och då välter de små, så säger han som kör dem, att de små hjulen fastnade i de kablarna, så välter hela rullstolen.
Ja. Ja, det var så fruktansvärt trist. Jag tycker så synd om Claes Ingesson, men han är säkert vid gott mod, som du vet, han på något vis. Där har vi ju en människa som inte sitter och piper i några och gnäller och gråter i några direktsändningar direkt.
Nej, det är faktiskt tufft. Jag kan jämföra med en engelsk gitarrist som heter Wilco Johnson, som han diagnostiserades med cancer i bukspottkörteln, och alla sa, den går inte att operera, du kommer att dö inom 10 månader. Och så sa de, du kan ge honom massa strålning och allt det man ger, och han sa, nej, det skiter jag i. Så han har spelat, kört stenhårt, gjorde ett album med Roger Daltrey som låg etta på listan och höll på. Sen kom det bara en rapport när han ställt in Sverige-turnén. Och då trodde jag att han nu var verkligen på väg att dö. Och det visade sig att de har gett fel diagnos. Man kan alltså operera den cancern som han har. Så han blir opererad, som as we speak, så opereras han. Och kan då komma tillbaka. Jag menar, jag tycker det är lite som Ingesson, att man inte ger upp. Man kör på helt enkelt. Och en kompis med mig som heter Jan Gardvall, han intervjuade en engelsk journalist som heter Tony Parsons, som hade jämfört Wilco Johnson med sin pappa. Pappan tog all behandling, all medicin, all strålning, allt som fanns, och han dog så fruktansvärt ovärdigt. Medan Wilco Johnson då körde runt och spelade rock and roll i större delen av Europa. Man kan välja vilket man gör då. Jag menar, Claes Ingesson tycker jag är då en sorts fotbollens Wilco Johnson, där han ger sig inte. Elfsborg, tränare, han...
Tycker inte synd om mig. Och han till och med skrev ju en krönika om det i Elfsborgs program, tror jag, för att liksom, jag ska inte... Det finns liksom ingenting att hela tiden påpeka att han har cancer. Det blir ingenting att snacka om, utan här kör ju bara. Som jag sa i något podd för länge sedan, när han hade brutit armen, när jag frågade över sms vad har hänt, hur är läget, för att kolla upp. Nej, jag har brutit armen, men det är bara på ett ställe, så det är lugnt. Och då känner man ju liksom att det är bara att köra vidare på något vis. Jag kan tänka mig vad han utstrålar till sina spelare på något vis. Ja. Som kanske gnäller över ett skavsår här.
Ja.
Men ni tror inte de gör länge i Elfsborg? Tror inte de gör det när han sitter i omklädningsrummet i sin rullstol? Nej. Med ena benet i gips och ena armen i någon sorts mitella. Och precis kommer tillbaka från en svår cancer och sjukdom som man har. Så att, jag tror nog att många av oss borde tänka mer på och tänka som Claes Ingesson. Jag tror att det är många som gör det också, om man säger honom.
Vad det för gud, så tar med Neil Young. Gjorde inte han Better to Burn Out Than to Fade? Vad är det var? Att man,
frågar du mig eller?
Nej, jag frågar Anders Svensson. Han sitter där, han kan musik nämligen.
Ja, vad trevligt. Mm. Det var vad Anders fick...
Brommapojkarna, tror jag.
Ja. Sekten.
När du drog det med sekten, det kom hela Bromma var ju i på benen där.
Och... Nej, det var de inte alls.
Det var de inte alls.
Sekten är ju mer att alla går i samma... Man måste, barnen måste spela Brommapojkarna. Mm. Hur ramlar vi nu på detta? Man måste ha en sån coachjacka som står på Brommapojkarna.
Men nu har ju du
och varsin... alla måste vara involverade. Det finns inga andra.
Nej, men nu har ju du och varsin Brommapojkarna tröja. Ja, nu måste vi ha den med
jag
nästa.
Jag ser ingen med tröjan. Jag ser bara med en coachjacka.
Ja, ja, okay.
Och bollar så över armen. Ständigt och jämnt. Vi stannar i Allsvenskan, Olsson, för att vi kan ju inte låta bli att ta upp egentligen ett och samma ämne, men som hamnar om två olika lag. När Helsingborg hade vunnit sin cupmatch mot... Malmö FF på Swedbankstadion så valde man gemensamt att inte tacka sina fans eller springa bort och tacka sina fans som brukligt är sedan de bränt bengaler. Och sen visade sig också hade någon galning där varit väldigt elak mot en 11-årig bollpojk och även mot andra. Och i IFK Göteborgs fall så var det liksom nästan lite tvärtom att några IFK Göteborgs-spelare hög tillbaka på supportrar som buade ut dem och fick sedermera be om ursäkt lite offentligt för att de hade gjort det. Mm. Om vi börjar i Helsingborgsfallet så tycker åtminstone jag att det kändes ganska skönt att någon i någon förening på den här nivån för en gångs skull satte ner foten och visade liksom med eftertryck på plats och ställe att det är inte acceptabelt. Det ni gör att ni exempelvis då, fast vi har sagt att klubben lider ekonomiskt, bränner av bengaler som alla vet innebär en ekonomisk förlust för klubben. Mm. Jag tyckte det kändes ändå bra, det kändes som det var första gången som en klubb på det här viset, jag rättar mig, jag kanske har fel, och kanske har hänt någon annan gång på det här viset, visade gemensamt att det här är inte okej och på det här viset vill vi påvisa detta. Jag vet inte vad du känner om.
Jo, jag gjorde precis samma grej. Gud vad skönt att någon gjorde detta. Men det kom ju sen direkt reaktioner på det med supportarna som säger, men vi då, vi som är de snälla och duktiga, ska vi lida för, vi vill ju att fira med er efter matchen. Ja, okej. Okay. Och så såg de inte de här som brände bengalerna, utan de gick då till attack med HIFs ledning som hade beordrat detta mer eller mindre. Men även om spelarna stod bakom det. Men nu har jag kollat det lite mer, att det var faktiskt research. Också första gången, är det heter så va?
Mm. Mm,
men det ska man inte göra, då dör en bra story, det vet väl du. Sa inte Byrebo det?
Nej, men kolla många andra har sagt det, kolla aldrig en bra story.
Alltså grejen är att det fanns ju flera på Helsingborgs läktare som gick fram till vakter och sa att den, det är de som har bränt bengalerna. Jag vet, vi är många som säger det är de som har gjort det. Och vakterna i princip ryckte, det är därför polisen sköter. De har övervakningskameror. Och sen, ingenting har hänt. Och då man fortsätter med det i Helsingborgsfallet. Det var alltså då Martin Nilsson som är ledare för Kärnan, deras supporterklubb. Det var han som säger att vad fan, nu gör vi det som alla kräver. Vi pekade ut dem som, och de tillhör inte vår klack, vi vet inte vilka de är, men vi såg dem på läktaren. Och så händer ingenting.
Nej.
Och det, vad sänder då det för signaler? Men även då alltså på, vad heter han, Paul Mullenberg som är, han är väl ordförande i HF. Inte, du vet inte. Han tycker nu att efter det här dödsfallet som var för en månad sedan så har ingenting hänt. Det är precis som vi bara glömt. Nu rullar det på som vidare och vi skulle få en ny, finare allsvenska, mer fylld av kärlek och inget hat. Och herregud, med den här matchen på Swedbankstadion, där var ju Malmöfans framme och sa till... Det var juniorspelare i HF som satt icke-ombytta på läktaren och stod och kallade dem mördare. Men de har ju fan inte gjort någonting. Det är liksom en sån...
Men var inte det ganska förväntat? Alla sa väl det, att det låter gå några veckor och sen får vi se. Och sen är det okej att hata igen på något vis.
Ja.
Om det nu, skulle vara problematiken. Jag tycker inte man kan kräva heller att man ska peka ut någon som de då ändå har gjort.
Nej,
men det är också en del av problematiken som jag själv har varit inne på flera gånger. Att den som, de eller det som begår någon form av brott, och brott i den bemärkelsen att det är brott på en fotbollsarena då, åker ju inte liksom, de åker ju inte dit. Det är lite som att man går in i en affär och plockar på sig en jäkla massa varor i fickorna som pekar någon och säger titta där, han och han, för det är ju han alltid. De har snott de här varorna. Vi får ta det sen då. Och så går han ut. Och så, det är liksom den problematiken vi hela tiden brottas med. att man inte får fast de som är skyldiga till jävelskapet.
Mm. Men det var då han menade, det var en anonym kille som sa att nu gjorde jag och några med mig det som är egentligen det är förenat med fara att peka ut något. Men nu gjorde vi det för att, och vad händer? Inte ett skit. Nej. Nu skyller alla på alla och säger HF att ja, men det var ett Malmö-arrangemang. Nu är de ansvariga för det. Hade det hänt på Olympia på Helsingborgs hemarena, då hade det sett annorlunda ut. Då hade nog våra vakter reagerat på ett annat sätt. Men det är ju så att de kommer hela tiden undan med...
Även om det blir en någon form av kollektiv bestraffning av spelarna här, det kan man inte komma från att det faktiskt blir. Så tycker jag ändå att det är rätt att någon gång ändå markera och säga, men det här är inte okej. Okay. Alltså det händer så sällan att spelare och klubbar och lag gör det så att det blir så pass synligt som det verkligen var den här gången.
Ja, nu vet jag inte vad som hände i Göteborg, för den matchen har absolut ingen som helst koll på. Nej, men spelade Göteborg dåligt, och visade dem att de var...
De var väl besvikna över Göteborg senaste matchen, var de mötte Elfsborg 0-0. På Ullevi, säkert med all rätt, inte vet jag, för det var väl inte så himla vackert egentligen, och det har inte varit så vackert det där IFK Göteborgs-spelet på senare tid. Men spelare, jag tror det var Sam Larsson och någon till, uppges har varit liksom gått emot attack mot de fansen som började ut dem och kallat dem för saker och sådär. Och det ska man såklart inte göra, även om man liksom är uppeldad och sådär. Det jag vänder mig emot, det som blir lite konstigt av att inne på det tidigare, hur känslig får man lov att vara som vad ska man kalla det för, åskådare eller fan? Alltså, hur ofta händer det inte att man skriker och säger saker till spelare i olika fall? Det är inte så att spelarna vänder sig om och kräver att du får vara snäll och be om ursäkt, snälla, för att du är elak mot mig. Sen så ska ju inte spelarna skrika till sina fans som har betalt sina biljetter för att se matcherna, för publiken har all rätt att kräva bättre underhållning, om de så vill.
Om det är det de ville. Alltså, frågan är vad det är. Alltså, tre poäng. Om de tar tre poäng har väl ingen buat. Eller sitter de då och tycker att nej, vi vill ha finare fotboll, vad nu det är. Bara fotboll är väl tre poäng?
Ja. Mm. Eller nio poäng på nio matcher. Ja. Nej, jag vet inte. Vad tycker du? Skulle man kunna kräva att publiken ber om ursäkt någon gång?
Nej, inte att de ber om ursäkt, det tycker jag inte, men de kan väl ta lite. Jag menar, de talar alltid om att fotboll är tuffa tag, och man ger och tar, man får tåla lite, och då tycker jag att det ska funka two-way, det ska funka åt bägge hållen, att man ska kunna, jag vet, för när folk har firat på fel sida och de har kanske gett fingret åt, ja men herregud, det har nästan blivit upplopp ju, för att som spelare så ska man liksom ha...
Det finns ju ett sånt fall som är väldigt intressant och speciellt, det var när Peter E.J. spelade i IFK Göteborg och kom tillbaka till gamla Malmö stadion, och publiken, Malmöpubliken, de skrek att han var fuck you, tror de skrek i någon sorts hatversion under i stort sett hela matchen, och i slutet av matchen så vände sig Peter Ige och gav fingret och blev polisanmäld av någon i publiken för att han liksom hade visat fingret. Jag vet inte riktigt hur det slutade, men det var också ett sånt exempel på att jag menar, han kan väl ändå förväntas ge tillbaka på något vis, eller hur?
Men du, med det där med att sätta ner foten.
Ja, det tycker jag är definitivt.
Jag tycker fortfarande, ända sedan första maj så har jag gått omkring och varit, jag är ingen kyrkans man eller religiös på något sätt, och tycker, till skillnad från Moulin Rouge som är från de trakterna som är lite så. Men kyrkklockorna i Jönköping som ringde, alltså jag förstår pels av detta, de ringde för fara när nazisterna marscherade på gatorna i Jönköping första maj. Jag tycker det var stort av en kyrka. Kommunrådet Mats Gren grät, han stod för detta. Kyrkoherde Hans Borid tyckte att nej, vi vill inte ha nazister som går på våra gator. Och vi ringde 1939 när nazisterna var på väg förra gången. Och vi ringde i klockorna nu. Fine. Men nu detta har blivit anmält. För att så får man inte göra. Man får inte... Alla har rätt att göra.
Är det Persson Nilsson som har...
Persi.
Nej, men och det är väl så konstigt att, för att det egentligen så spelar det ingen roll vad man gör, rätt eller gott eller fel, så finns det alltid någon människa som... Vi kan ta Persson Nilsson-fallet i så fall. Ja. Som går ut och borrar sönder en glasspil för han tycker ljudet är för jävligt. Nej, men alltså, det finns ju alltid någon idiot som tycker att nej, men så får man inte lov att göra, så ska man inte göra.
Nej.
Jag fick inte lov att odla vilka växter jag ville på min tomt hemma, för att det var någon granne som tyckte att det är de fula, de växterna.
Ja. Men
det kanske de var också, men jag menar, det finns ju alltid någon idiot någonstans. Ja, men däremot är jag väldigt enig med dig om att det var ett stort beslut någonstans och en protest som i någon form var både vacker och snygg någonstans.
Och det är ändå som det var vårt land har hamnat i. Jag satt och pratade med en person på en restaurang i New York och Sverige hit och dit. Och jag vet inte hur vi kom in på det, men det är väldiga problem i min gamla hemstad Malmö där det är väldigt mycket nazister. Han var jude, just det. Så jag sa, judar förföljs ju i Malmö. Och han trodde inte det var sant. Han sa, man alla nazister. Jo, men så det finns ju. Han var en stor fan av Stig Larsson. Han sa, Stig Larsson, han jobbar ju på en tidning som hade som uppgift att avslöja nazister. Och han var liksom fast i den att alla nazister, det var sådana som jobbade på i andra världskriget och flyttade till Sydamerika. Han sa, alla de är ju inför rätta, det finns ju inga nazister. Det sa, det finns det. Har du missat det när Barack Obama utnämnde Malmö till en av de värsta platserna i världen? Han hade missat det. Han trodde inte det var sant.
Har Barack Obama utnämnt Malmö till den världen?
Ja, eller han skickar ju ett ombud.
Han var på Dalaplan.
Ja, det här är fina grejer. Nej, men att jag tycker att när det blir så som det har blivit, så tycker jag att det är fantastiskt gjort med kyrklåga. Jag skulle gärna, då man kan lyssna på dem på nätet om du vill.
Bara för att bli väldigt seriös. Ska nazister få lov att demonstrera på svenska gator?
Det är en jävla fråga. Nej, jag tycker inte det. Egentligen så tycker mitt frisinnade jag att alla ska få uttrycka sina åsikter och man ska bemöta dem. Och alla politiska partier ska ta debatt med Sverigedemokraterna. Man ska inte stänga ut dem. Det blir bara värre och värre och värre. Men jag vet inte. Det finns liksom ingen. Det finns inget i nazismen som gör att de ska ha rättighet att gå ut. Alltså, kom ihåg den gamla klassiska bilden. Det var också i Malins gamla hemtraktor.
Nej, det var väl i Växjö, va?
Ja, det är väl det.
Ja, i Småland. Ja, det är
skitsamma. När hon går med den väskan som slår en skinhead, en nazist. Alltså, det är väl också ett sätt, va? Men det är väl andra saker. Man ska väl inte slå folk överhuvudtaget. Det är fel.
Ah.
Jag blir nedstämd och ledsen av detta. Och jag blev så glad över detta med kyrkklockorna. Att kyrkan liksom...
Men det som slår mig när vi talar om det här och när jag tänker på de här nassarna som springer omkring på våra gator. Hur blir man nazist? Och varför? Hur är man funtad? Hur tänker man? Eller bara för att är det någon sorts, för det är ju ändå vuxna människor som man ser gå omkring där med fanor på gatorna. Det är inte 12-åringar. För det, jag kan förstå att barn kanske kan bli lurade till idioti, men hur blir man, och så många som det trots allt är. Det är klart man kan fråga sig hur blir man mördare eller så, men då är man ju möjligtvis lite så att någon borde komma i en vit rock och hämta en. Det kanske man borde göra, men man blir nazist också. Då är man
eller ringa,
man är åtminstone lite dum i huvudet, eller hur?
Eller,
hur blir man? Du kan läsa böcker, du kan se filmer och så tänker du, men sån som de vill jag bli.
Det finns ju exempel på det. Att man vill bli så. Man anser att man har rätt, och då har man rätt att bete sig på det viset. Bilderna som var från Jönköping tycker jag var... Man har ju sett de här tågen med folk som går och marscherar med rakade huvuden. Men när man såg de där andra som stod i kostymer och slips, som liksom var ledarna, jag tycker det ger det mest obehagliga intrycket. Att det blir så etablerat på något sätt. Att det blir nästan accepterat. Att man glider in i samhället. Det är mycket lättare att komma i kostym och slips och komma in någonstans än om du kommer och har tatuerat ett hakkors i pannan.
Jag vill inte göra mig lustig över situationen, men som jag har nämnt många gånger tidigare och jag har sagt det själv kanske 100 gånger, allting
kommer tillbaka.
Det är ju faktiskt så.
Är det det som kallas på tv-spår, knyta ihop sig?
Nej, jag vill inte göra det, men det är ju lite så tyvärr. Det mesta kommer tillbaka. Även idioti kommer ju tillbaka. Jag tänkte att vi skulle vända från ett ämne till ett annat, bara för att det skulle bli lite muntrare. All heder till de som ringde i kyrklockorna, eller hur, Olsson? Vi avslutar väl där helt enkelt i Jönköping. Aldrig har jag tyckt kyrklockor klinga så vackert.
Ja, jo, jag kan tycka ibland. Klingar de rätt vackert, men de klingar så heller mer.
Du är lite hellörad ändå.
De klingar bara för fel saker på något sätt. Vet folk vad hällörad är då?
Nej.
Nej, skåningar vet.
Malmöiter framförallt, det är det malmöitiskt uttryckt. Man är lite religiös, så man hällörad. Hällörad betyder att man går lite så här. Så att, nu får vi dem på oss också, det var ju väldigt onödigt. Jag var i min ICA-butik i Brommatrakten där jag bor, ICA Smedslätten, en dag. Skulle hämta ut ett, som ni vet nu så ICA är den nya posten på något vis.
Det är en solskenshistoria.
Ja, det är en liten solskenshistoria. ICA är ju som man hämtar paket, man gör väl allt. Jag tror man kan byta däck på mitt ICA också. Och då tyckte jag kände igen, det var han som delade ut paketet till mig som jag hämtade. Och då alltså visade det sig att det var ju då en av Brommapojkarnas och en av allsvenskans faktiskt mest lovande försvarsspelare, Jakob Une Larsson, som stod där som en ICA-stig i kläder och allt och delade ut paket. Och sen hjälpte han mig också bland barnmatsburkarna, för jag har inte bästa koll där. Och ja, jag skulle välja någon sorts barnmat till barnet, babyn där hemma. Och då frågade honom, vad fan jobbar du här? Liksom allsvenska spelare är ju liksom heltidsproffs. Ja. Då berättade han att de tränar bara en gång i veckan. Eller en gång om dagen. Ja. Hade de bara tränat en gång i veckan hade de varit väldigt bra. Men de tränar bara en gång om dagen. Och han tyckte, han menade att han var inte riktigt typen som satt sig på kafé och drack kaffe och så, lät allting såsa. Utan han ville ha ett, och kallade det för ett hederligt jobb. För det är det väl att stå i en ICA-butik. Mm. Och jag tyckte det var så fint på något vis. Att det var lite som det var förr när våra klubblag var jävligt bra i fotboll. Att Tommy Holmgren var rörmockare och sånt. Nej, men, alltså, och man alltid när Sveriges lag spelade ut i Europa, som vi brukade säga, så skrev de alltid, ja, när vi spelade engelska lag, ja, men det är bara ett lag fyllt med rörmockare och ICA-föreståndare och så vidare. Visst var det en liten solskens, det är fint. Jag har skrivit om det i morgondagens Geting. Lite fint, eller hur?
Ja, jag tycker det var lite bra. Framförallt när han sa att han är inte typen som vill sitta och fika och såsa. Alltså jag minns ju då den tiden, det var en rolig tid på många sätt, när Kim Källström, Isaksson och Elmander spelade i Djurgården. Ja. Och man gick längs Stureplan, gick runt. De satt ju på alla jävla fik dygnet runt. Och det var ju ett sätt att leva. Nu spelar de väl TV-spel hemma istället.
Tror du?
Ja.
Nu har de ju barn, men nu är det ju lite annorlunda kanske. Nu har de familj och grejer. Så
att... Ja, de nu ja, men nu menar den tiden.
Det är mycket FIFA, så att spela FIFA och så. Ja, men och han har ju rätt, de tränar en gång om dagen på förmiddagarna. Säkert ska de vara där vid 9-tiden på morgonen, men det här är ju som engelska fotbollsproffs, så tränar de och sen så åker de hem. Det finns ju rätt mycket tid över trots allt, om man inte kanske har familj och barn och grejer att ta hand om och så där. Då åker han, sätter han på sig sin ICA-rock där och delar ut paket och tipsar om barnmat.
Jag tycker mest att det var bättre att tipsa lite om barnmat. Nej, den här är bra.
Jo, men han, det är inte riktigt tipsa så. Utan det var någon... Jag var sändebud.
Ja.
Så att jag skulle köpa någon sorts barnmat som inte riktigt visste vilken det var. Men man kan ju, jag kan också tänka mig att många skulle må bra av det, allsvenska unga fotbollsspelare, av att ha ett... Som det kanske hette för, ett redigt jobb vid sidan om. Kanske skulle... Bara av det helt enkelt.
Ja. För du slår mig nu, kommer ni ihåg Olof, var du med eller var det Disco, Malin? Gjorde vi inte Expressen en gång, vi gjorde hela landslaget, hela truppen, hur många som hade haft ett riktigt yrke. Och det var en. Vem var det?
Micke Nilsson, slaktare på stan.
Ja, nu säger Olof här, om inte hörde.
Ja.
För Mats vänder sig mot den stora publiken och det visar sig att Olof visste att det var Micke Nilsson som var den enda som hade fått ett riktigt jobb.
Ja, just det. Ja, Micke Nilsson, slaktare. Ja, ja.
Hörde du inte att han sa det?
Jo, men jag tänkte på fel Micke Nilsson. Jag tänkte på fel.
Du tänkte på vänsterbacks Micke Nilsson.
Ja, nej, den mest funktionella spelaren menar du väl Micke Nilsson?
Funktionell Micke Nilsson, ja.
Ja.
Han var slaktare, men han kom ju fram sent också.
Ja, han kom fram
Ovesholm och Åhus.
Ja.
Ja, men det var en solskenshistoria som jag ändå ville dra, som jag tycker är lite fin på något vis och som jag tycker skulle kunna leva kvar. Jag tycker att fler unga spelare som bara sitter och såsar på kafé och kanske skulle ta sig ett vanligt jobb. Kanske skulle vara bättre av det helt enkelt.
Kanske det.
Så är det, Olsson. Vi tittar på TV ganska ofta nu för tiden. Eller på något vis via nät och datorer och annat. Och då ser vi, vilket ju inte är mer vanligt nu än tidigare, att gamla idrottsstjärnor blir lite programledare och sånt.
Lite?
Ja, men det är våra egna program. Ja. Jag pratar med Sjöberg, har ett eget program till exempel. Stefan, nu är vi inne på liksom höjdhoppsspåret här. Stefan Holm har väl varit med i hur många program som helst. Mm. Både varit domare i frågesport och byggt Lego. Och nu ska Kajsa Bergqvist också bli programledare.
Jag glömde Karolina Klyft, hon är inte
höjdhoppare. Nej, men hon hoppar höjd i sjunkan.
Ja, det gjorde hon ju faktiskt. Helt rätt.
Ja, så hon är höjdhoppare. Så hon var programledare, vi har satt sport här under OS. Och nu ska Kajsa Bergqvist också bli programledare för SVT-programmet Atleterna, heter det. De kanske har något speciellt höjdhoppare.
Men det är det som är, när vi satt och jag satt och skrev ner min lapp, så skrev jag friidrottare, men det är, alla har ju på något sätt hoppat höjd. Mm. Mm. Det kan vara en sån fråga i fem myror och fler, vad heter det? En ska bort. Nej, ingen ska bort. Alla är höjdhoppare och alla är numera programledare i TV.
Ja, du menar Brasse Brännström när han kommer lådan? Ja. Ja, ja. Mm. Mm. Det är, en ska bort, ja. Ja, det är ju Klyft kanske i så fall som ska bort. Nej, men är det alltid bra att idrottsstjärnor blir journalister? Ja, har vi varit inne på en gång
här handlar det inte om att de är journalister på något sätt. Jag har inte sett Sjöbergs program. Han var ju journalist för Expressen under OS. Men, och Kajsa och atleterna, det låter ju inte som hon är journalist på något sätt. De ska väl skoja och hoppa säkert och kasta spjut. Och, ja,
vad nu. Sjöberg gör väl ändå ett journalistiskt program lite grann på sitt sätt.
Han gjorde ett intervjuprogram, det gjorde han i sig.
Ja, ja.
Stefan Holm, det vet jag inte. Nej, om det är bra eller dåligt. Det handlar väl om att sälja. Alltså det handlar om att dra in namn som kan locka. Anja Persson har ju inte... Jo, hon hoppade också i och för sig. Kan man säga...
Och sen följde hon. Ja, det är ett jättehopp.
Ja, som vi alla minns.
Mm. Ja, hon jobbar också med TV.
Hon jobbar också med TV. Hon är också programledare. Men det kan vara det som en stor skillnad. För så satt de bredvid och sa något kul eller lustigt och hade några kommentarer. Nu leder de ju verkligen program. Och det är...
Spännande i sammanhanget är ju att några av dem, Patrik definitivt, även Karolina Klyft, Kajsa Bergqvist ibland, Stefan Holm vet jag inte, och Pernille. Nej, men alltså, alltid hade väldigt, väldigt starka åsikter om ni i media.
Ja, ja.
Ni sitter där och ni tycker ni. Ja, ja. Mm. Lite Lasse Lagerbäck-grejen, va? Så hamnar man där till slut själv ändå. Och blir som, där går Jesper Börjesson, säger nu utanför och vinkar. Ja, titta där. Jag ser. Ja. Han kom tydligen inte in.
Nej, ingången är ut. Nu är det lite förvirrande. Det är väldigt stora, fina fönster här. Nu snör också så ut. Nej, det var inte.
Nej, kul. Det är inte Olsson. Jag tar den så länge. Nej, det var Jesper Börjesson som gick förbi här.
Men jag fick ett sms. Han skrev, jag kommer.
Ja. Han kom väldigt sen. Eller så kom han inte in.
Ja, det är där man går in.
Ja. Nu funkar kanske inte det här för våra lyssnare som inte är här. Och att du pekar,
de funkar, det funkar.
Fattar jag fall. 52 program som vi börjar närma oss slutet på detta ettårsjubileum. Det har verkligen varit klackarna i taket här inne på Leris.
Ja, det var fan vad tungt det blev det här taget.
Ja. Vi glömde ju faktiskt hälsa vår första lyssnare Staffan Olsson välkommen till programmet på något vis, som vi brukar göra. Ja. Jag tycker vi gör det nu här på slutet.
Jag får inte peka nu, men han sitter där.
han sitter framför oss. Ja. Mm. Han är en av de som har lyssnat ständigt och jämt.
Ja. Och jag glömde att nämna också Bengt Eklund från Jonstorp. Han har gjort allt som finns i Jonstorps IF förutom att spela själv och vara tränare.
Ja. Mm. Jaha, vad härligt. Nej, det är ultima divisionerna i alla dessa år.
Ja, eller som man sa i Malmö, ultima.
Ja. Det har man gjort. Och jag tycker också det på sin plats att tacka exempelvis Johan Bengt som har varit inne på.
Vi pratar om honom hela tiden. Ja, men jag vill han är ju bortskämd. Nu vill han vara ledig.
Jag vet, han frågas. Vad frågar han?
Ja, vi skulle göra något i sommar, ska ni väl inte, hörde man sådär under och visa. Jo, ja, det är lugnt.
Nej, vi kör. Och jag vill också säga en tanke till Anders Nettebladet, Expressens sportchef, som fick den här idén och tanken och sa, ska ni inte göra? Men du hade varit inne på det tidigare, sa du, så du kanske vill göra podcast.
Ja, jag var först.
Okej.
Så är det bra.
Men han konkretiserade lite grann. Så okay, att vi
jag föreslog det till dig för jättelänge sedan. Sen hände ingenting. Jag tänkte, du är en sån doer. Nu fixar Ekvall det.
Ja. Mm. Ja, men det gick väl inte hem. Och jag frågade faktiskt på tv-kanalerna som jag jobbar åt ibland om jag inte skulle ha podcast. Och då sa de, nej, det är då på den tiden. Det är inte den typen av verksamhet, sysslar inte vi med. Sen kom Olof med sitt förslag. ett år senare. Så det fick bli här istället, och det är jag väldigt glad för. Det var väldigt kul, alla dessa 52 program. Nu kör vi bara vidare här, helt enkelt, och hoppas att det blir...
Vad är du nästa vecka?
Jag är... var fan är jag nästa vecka någonstans? Jag är bland annat i Malmö, tror jag. Och säkert någon annanstans. Jag ska till... Ska ju sväng till Spanien. Ja. Ja. Ja, jag är någonstans. Någonstans är jag i alla fall. Jag kan vara hemma i Bromma också. Så, att, så tack alla ni som har lyssnat. Rikta mig till den här mikrofonen där. Ni som har lyssnat under den här tiden. Kul att ni hör av er. Via Twitter till exempel. @MatsOlssonNY som står för New York. Och @Ekvall. Tack för alla presenter. Tack för alla hurrarop. Och tack.
Mm. Ja, det, jag bara glömmer inte nu igen Spotify-listan. Nej.
Tack för att ni som lyssnar på Spotify-listan, Olsson.
Ja, nej, men den, jag är jätteglad över det. Då, helt plötsligt de sista två veckorna har fått jättemycket reaktioner. Och typ 100 nya följare bara på de senaste dagarna. Den heter alltså Podden 30 av någon anledning. Och det är än en gång Johan Bengtsson som övertalar mig att man bara ska fylla på den hela tiden. Så jag uppdaterar den varje vecka med 5 nya låtar. Jag har inte kommit på något tema för den här veckan, men det blir 5 nya låtar som läggs ut imorgon. Den heter Podden 30, och man söker på min mycket udda tag där som heter Matol6, M-A-T-O-L-S-E-X.
Det är väldigt enklare. Jag skulle ju då göra lite...
Ja, det såg jag.
Nu fick jag höra här i kulisserna att du tydligen har... du har sagt att det är okej, men du vill inte.
Jo, jag vill inte göra den. Det var nej, Johan men jag vill, som frågade på att du vill ju lägga in dina låtar i min lista.
Ja, det ja, men inte. Jag vill gärna någon sorts diskolista 1979-1984.
Ja, kanon.
Till fina låtar.
Ja, jag har flera
diskolåtar. Patrik Hernandez har jag tänkt.
Ja, herregud. Ja, ja. Jag har många disco låtar med på min. Och disco sitter där också. Det var kul att se disco. Jag har inte sett disco på år då. Nu pekar det ju en, men han sitter faktiskt där borta.
Ja. Tack så mycket alla ni. Nu riktar jag mot den stora publiken här. Tack så mycket för att ni ville vara med oss här denna eftermiddag. Och det fick vi applåder också. Ja. Och slutligen tackar vi Jonas Reinholdsson och Hans O'Learys för de fina kycklingvingarna som satt med smäck. Och att du fick lov att vara här. Då säger vi tack och hej.
Ett stycke Boston.
Ett stycke Boston. Tack och hej för podden denna gången. Och ni som har varit med oss, ni har lyssnat i ett år. Grattis till er också. Nu ser vi fram emot ett nytt podden år.
Kanon.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.